Ja, ni kanske tänkte idag att ni skulle åka till kyrkan den här förmiddagen, men jag tänkte ta med er till en cirkus istället. Ni får föreställa er att ni är på en cirkus, en väldigt stor cirkus med ett jättestort tält, så här, riktigt högt upp. Och där högt upp under cirkustaket så far akrobaterna fram och tillbaka med sina konster. Och så finns det två höga slags torn som de klättrar upp i också. Och rätt vad det är så står det en person uppe på en sån där torn där en 10 meter upp. Och så ska han gå på en lina över till ett annat, en bit bort. En balanskonstnär. Och det är ingen match. Han går över linan, bort till det andra tornet och han går tillbaka igen. Men när han kommer tillbaka så har man hissat upp någonting annat på det här tornet. Där uppe står det nu på den lilla plattformen en skottkärra. Och så sitter en man i skottkärran. Och nu så ska den här balanskonstnären, nu ska han köra skottkärran på linan högt där uppe. Och det finns inga säkerhetslinor och inget skyddsnät eller någonting. Ska det verkligen gå? Men så tänker du så här att jo, men han är jätteduktig den här. Han är jättebra den här balanskonstnären. Och han har gjort det här säkert många gånger förut. Andra föreställningar. Och det verkar ha gått bra. Och han skulle inte göra det här om man inte trodde att han klarade det. Så att även om det känns väldigt spännande så känner du att jo, men jag tror nog att han kommer att greja det här i varje fall. Så går han ut på linan här med skottkärran och undan för undan så tar han sig över och kommer bort till andra sidan då. Och alla drar liksom en suck och lättnad och så. Men så händer det något oväntat. Så kommer cirkusdirektören ut i manegen och så säger han att nu ska vi göra något som vi inte har gjort förut någon gång. Nu så ska en av er här i publiken få chansen att pröva på att sitta i skottkärran. Och så går han runt längs kanten och så tittar han upp i publiken här. Och så rätt vad det är så pekar han på dig. Och så säger han att du får chansen. Och då, plötsligt, så kommer skillnaden mellan tro och tillit. Förut trodde du att han kunde köra över med skottkärran. Nu handlar det om tillit när du själv ska sitta i den. Det finns människor som tror på Gud. Och det finns också människor som i livet har utvecklat en tillit till Gud. Inte bara en tillit att ta fram när det krisar, utan en daglig tillit till Gud som finns med i stort och smått. Jag skulle vilja läsa några verser som har gjort ett mycket intryck på mig ifrån Psaltaren. Psaltaren 112, ni vill slå upp den. Ni som har fått folkbibeln utdelad till er så är det på sidan 822. Den här salmen, den beskriver en man. Den är inte så många andra salmer liksom en tillbedjan till Gud och så, utan det här är en salm som beskriver en man. Och den beskriver hur hans liv gestaltar sig utifrån hans gudsförhållande. Ursäkta mig bara. Och jag ska bara läsa några verser. Jag ska läsa den första versen, vers 1, och sen vers 7 och halv 8. Den börjar så här. Halleluja! Salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Och sen i vers 7 så står det så här. Han fruktar inte ett ont budskap. Hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Vers 7. Han fruktar inte för ont budskap. Ont budskap må komma, men han går inte och fruktar för det. Ja, varför då? Hur kan han undgå att göra det? Vem gör inte det? Men det står att hans hjärta är fast. därför att han förtröstar på Herren. Man kan inte gå och förtrösta på vem som helst. Det måste vara någon som är värd förtröstan. Någon som har omsorg, omtanke om en. Men någon som därtill också har makt och förmåga att lägga till sin goda avsikt. Guds ord säger oss att Gud har både makt och omsorg om oss. Att han är den gode herden. Men litar vi på Gud när det kommer till kritan? Har han omsorg och omtanke alltid? Har han verkligen makt? Och om han har det, använder han den för vår räkning? Det finns ju så mycket tråkigt som kan hända, som kan drabba en. Och till och med sånt som vi tycker är hemskt och som vi fruktar för. Och ibland så tycks vi tänka så här: om Gud hade verklig omsorg om mig, så skulle mitt liv vara mycket mer som en räkmacka. Men är det så hans omsorg kommer till uttryck? Eller kanske kommer den till uttryck på andra sätt, på sätt som vi inte har våra ögon öppna för? Om vi är ute efter ett räkmackeliv, så tror jag att vi får svårt att verkligen lära känna Gud. Och därmed också att han verkligen är värd tillit. Låt oss se på ett exempel från evangelierna. Vi kan kalla den här händelsen eller den här episoden för räkmackan möter Jesus. Och den återges i tre av evangelierna. Så det är en viktig händelse då, som alla tre de här Matteus, Markus och Lukas har valt att återge. Vi ska läsa från Markus evangelium. Markus 10:e kapitel. Det är på folkbibeln på sidan 75 i Nya testamentet. Nej, 74 börjar på. Jag läser därifrån, från vers 17, Markus 10, vers 17. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram. Han föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jesus sa till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Buden känner du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sa: mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa: ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen. Och kom sen och följ mig. Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa än en gång till dem: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma genom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra: vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Petrus sa till honom: se, vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa: amen säger jag er, ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv. Men många som är de första ska bli de sista, och de som är de sista ska bli de första. Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike? Jesus säger det två gånger här i Markus. Första gången han säger det blir lärjungarna förskräckta. Och så säger han det en gång till. Och andra gången blir de ännu mer förskräckta. Och den unge mannen, han blev illa till mods och bedrövad. Vad är det Jesus håller på med? Varför säger han detta? Och varför gör han människor illa till mods? Fundera över detta lite. För det första, vad menar han med? Hur svårt är det inte för de som är rika att komma in i Guds rike? Nu ska jag vara så här besvärlig. Nu ska ni få ta en minut eller två och så prata med en bänkgranne en stund om vad han menar när han säger detta. Hur svårt är det inte för de som är rika att komma in i Guds rike? Nu ska ni få en fråga till. Den första frågan här var ju då, vad menar han med det här påståendet? Den andra frågan är, varför säger han detta? Och varför säger han till den rike mannen att sälja allt? Varför säger han det? Ja, det hade varit väldigt intressant att kunna få lyssna på alla de här samtalen och sånt. Men kanske något ni vill fortsätta med sen också. Jag avbryter där i varje fall. Och vad jag skulle vilja lyfta fram är att Jesus utmanar oss beträffande var vi har vår tillit. Jag tror inte att det är det som det handlar om snarare än en programförklaring för asketism och för att vi ska ha det så fattigt som möjligt. Därför att Jesus talar ju faktiskt här längre fram i texten om att få hundrafalt igen. Jesus och Gud Fadern vill oss gott, inte elände. Men jag tror poängen är att vi måste överlåta åt Gud att avgöra vad som är gott i våra liv. Och det är här tilliten kommer in. Att låta Gud avgöra vad som är gott i våra liv. När Jesus säger till den rike mannen att sälja allt och sen komma och följa honom, så kommer han inte med ett dåligt erbjudande, utan det bästa möjliga. Men mannen, han litade inte på det. Han var mer benägen att lita på att rikedomen skulle ge honom lycka och trygghet. Hur svårt är det inte för en rik att komma in i Guds rike? Och här tror jag det är så att vår gudsbild är oerhört viktig. Litar vi på att Gud, Fadern, är en Gud som vill att hans frälsta barn ska ha det verkligt goda? Att det alltid är hans avsikt. Nu ska vi gå till ordet igen. Och så här uttrycker David sin gudsbild och sin tillit i en av psaltarpsalmerna. Och slå gärna upp psaltaren 18. Jag ska läsa de tre första verserna bara. För sångmästaren av Herrens tjänare David, han sjöng denna sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. Han sade, hjärtligt kär har jag dig, Herre, min starkhet. Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflyktsklippa, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn. Jag läste några verser till. Till Herren den högtlovade ropar jag, och från mina fiender blir jag räddad. Dödens band omgav mig, fördärvets strömmar förskräckte mig. Dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. I min nöd åkallade jag Herren, till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop till honom nådde hans öron. Jag är speciellt fastnat för alla de benämningar som David ger på Herren, på Gud här i vers 3. Han säger till exempel, mitt bergfäste. Bergfäste, tänk på det. Det är något som är väldigt fast, väldigt pålitligt, orubbligt. Ta gärna med dig en eller flera av de här bilderna, de här metaforerna i vers 3. På vem Gud är. Och meditera över dem under de kommande dagarna. Bilder som bergfäste, min borg, min tillflyktsklippa, mitt värn. Kan du liksom David sätta mitt och min framför dessa ord? Psalm 16 i Saltaren som Eva kanske du läser ifrån. Jag vet inte om du har tänkt läsa den sedan eller? Ja. Jag ska ta och läsa några verser ifrån den enbart. Jag bara bläddrar bak där till vers 16. Här uttrycks andra sidor hos Davids gudsbild. I den här psalmen så handlar det om Guds förmåga att tillfredsställa oss på djupet och i vidaste mening. Jag läser Saltaren 16, vers 2. Jag säger till Herren, du är min Herre, för mig finns inget gott utom dig. Och i vers 5, Herren är min del och min bägare, du är den som uppehåller min arvedel. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett underbart arv har jag fått. Och vers 11. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Av ljuvlighet på din högra sida för evigt. I en engelsk översättning så lyder de här allra sista orden här. Av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Det står det så här. At his right hand there are pleasures forevermore. Pleasures. Ljuvlighet, glädje. Det är sådana tankar som Gud har för oss. Gud vill det allra bästa. Och Gud vill tillfredsställa oss långt mer än vad vi kan föreställa oss. Litar vi på det? Om vi vill lära oss att leva ett liv med tillit till Gud, så får vi gå tillbaka till Jesus, vi läste om förut, där han utmanade oss beträffande var vi har vår tillit. Jag tror att Jesus säger så här till oss. Vill du se mer av Gud i ditt liv, måste du utsätta dig för att inte ha kontrollen. Så att du kan upptäcka vad Gud gör och vem han är för dig. För den rike mannen så innebar det att ta ett steg bort från sin rikedom och att våga utsätta sig för någonting nytt. I livet. Vill du se mer av Gud i ditt liv måste du utsätta dig för att inte ha kontrollen. Nu blir det tufft, eller hur? Inte minst för oss svenskar som ju är kända för att ha världsrekord i att vara kontrollfrikar. Kan jag inte bara vänta och ta den där lärdomen när den så att säga tränger sig på mig? Nej, jag kan väl hålla fast vid kontrollen så länge det går. Så ville den unge mannen också göra. Han gick bedrövad bort från Jesus. Jesus hade gett honom ett erbjudande, kom och följ mig. Men släpp kontrollen först. Men han valde den skenbara trygghet som pengar ger. I det fallet handlade utmaningen konkret om pengar. Och det är ett bra ställe att börja när det gäller att öva överlåtelse och tillit. Bibeln har mycket att säga om pengar. Men är vi villiga att lyssna? Vill vi ta till oss den vishet och sanning som Bibeln erbjuder oss på det här området? Så vi kan slå upp första Timoteusbrevet, Nya testamentet. Första Timoteusbrevet, 6 kapitlet. I vers 10 i kapitel 6 så står det att kärlek till pengar är en rot till allt ont. Det står inte att pengar är en rot till allt ont, men det står att kärleken till pengar är det. Vi kanske säger att ja, men jag har det visserligen bra ställt, men det är inte så att jag håller på och jagar efter en massa mer. Men då ska vi höra vad som kommer strax efteråt här i det sjätte kapitlet. För här handlar det mycket om pengar och rikedom. Det som kommer strax efter, det är riktat till oss som är rika. Och jag menar att nästan alla i Sverige är rika och lever i överflöd. Och då står det så här i den 17:e versen. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. Jag tänkte stanna upp framförallt i de här orden i vers 17, något så osäkert som rikedom. Och det har väl inte jag upplevt, kanske vi tänker, att det är något osäkert med det välståndet som vi åtnjuter. Pengar är ett bra fäste, en grund till trygghet, tror jag vi känner. Men kan det vara så att det välstånd och överflöd som vi åtnjuter nu kanske inte är så säkert? Det verkar ganska säkert. Och det är förmodligen få i vår generation och i vårt land som har upplevt att välståndet är osäkert. För vi har haft det med oss hela vårt liv och det har tycks kanske bara ha ökat. Kan det vara så att det är ingen som har upplevt att det här bara rycks undan? Men Guds ord säger att det är osäkert. Och vi kanske kommer att få uppleva att det är så. Och Gud uppmanar oss att istället sätta vårt hopp till Gud. Inte när vi förlorar det vi har, utan nu. Jeremia säger så här, eller han skriver så här, att så säger Herren: den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke ska inte berömma sig av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Och kom ihåg vad vi läste här i början ifrån Psaltaren 112. För ont budskap fruktar han inte, hans hjärta är fast, det förtröstar på Herren. Jag tror att vi gör väl i att påminna oss om att allt som vi kallar för vårt är en gåva och ett lån. Och det kan vi göra genom att tacka Gud. Tacka för kläderna vi bär på oss. Tacka för maten vi äter. För bostaden som ger oss komfort och trevnad. För sängen vi lägger oss i. För kudden att ha huvudet på. Tacka Gud för allt materiellt. För alla hans gåvor. För alla hans bevis på godhet och omsorg. Som vi så ofta tar för givet och inte tänker på att det är just Guds bevis på omsorg. Vill du se mer av Gud i ditt liv måste du utsätta dig för att inte ha kontrollen. En del av er har säkert sett den här titeln på en bok som kom för ett par år sedan. Den löd: om du vill kunna gå på vattnet så måste du först ta dig ut ur båten. Och det uttrycker ungefär samma sak. Hur skulle Gud kunna göra sig känd för dig om man inte får ta hand om dina problem? Jag hörde ett så underbart vittnesbörd, eller en så underbar berättelse ur livet, från en man som jag träffade för en månad sedan som var med på den här resan som jag gjorde till Uzbekistan. Den här mannen, han var en 5-10 år äldre än mig, och han berättade att han hade en farfar som bodde ute i en liten stuga på landet till hög ålder. Och så blev han så gammal att han inte klarade sig själv där, utan han skulle få flytta till ett annat boende. Och i hans ögon så var detta, även om det kanske inte var i så verkligheten, men i hans föreställning då, så var detta att flytta till fattigstövan, som han sa. Och det var något riktigt hemskt för honom. Det ville han verkligen inte. Och den här mannen då, han hade vid den här tiden då en mamma. Och den här mamman, hon hade varit sjuklig i hela livet nästan. Hon hade haft en ganska svår astma. Och han berättade att när han växte upp som barn och sånt så fick han och syskonen ta hand om det mesta i hemmet och hushållet. För att mamman orkade inte med det då på grund av sin sjukdom. Och så var han och mamman och besökte den här farfan då. Och farfan, han beklagade sin nöd. Och då sa mamma så här, ja du vet, om jag inte var så dålig och så sjuk så skulle ju du kunnat, så skulle jag kunna ta hand om det, du kunde komma till oss. Och då säger farfan, ja men då får vi väl be Gud att du får bli frisk då så att du kan göra det. Och då säger mamman efter en stund, ja då får du väl packa din väska då och komma med. Och då säger, berättade mannen att från den stunden och till så länge farfaren levde då under 2 år så var mamman frisk. Vill du se mer av Gud i ditt liv måste du utsätta dig för att inte ha kontrollen. Det kan också handla om att vara lyhörd för Guds utmaningar. Det kan vara en utmaning till generositet. Och vi var inne på det redan. Generositet handlar mycket om en tillit till Gud att han kommer att förse oss. Tillit kan också handla om att vara öppen för förändring i livet. Att vara mobil och flexibel. Och jag tänker som så att detta, att vara beredd till uppbrott, att det kan vara en förutsättning för väckelse i vårt land. Att de kristna i Sverige idag, att vi är beredda. Att vi är beredda till offer på detta sättet. I tillit till Gud. Att Gud då kan stå till förfogande. Jag tror att det kan vara en förutsättning för väckelse. Gud önskar att vårt förhållande med honom kännetecknas av beroende och av tillit. Om att våga sätta sig i skottkärran och låta Gud köra så som han vill. Jag tänker sluta nu med att läsa en psalm ur psalmboken. Och när ni lyssnar till den, för ni kommer att känna igen den, så tänk inte på den som en barnsalm. Utan en psalm för mogna kristna som känner sin Gud. Eller för sådana kristna som har ett barns förtröstan. Just sådana som Jesus säger ska vara våra föredömen. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet. Herren sina trogna vårdar. Ut i Sions helga gårdar. Över dem han sig förbarmar. Bär dem upp på faders armar. Ingen nöd och ingen lycka skall ut ur hans hand dem rycka. Han, vår vän för andra vänner, sina barns bekymmer känner. Gläd dig då, du lilla skara. Jakobs Gud skall dig bevara. För hans vilja måste alla fiender till jorden falla. Vad han tar och vad han giver, samme fader han dock bliver. Och hans mål är blott det ena, barnens sanna väl alena. Ska vi be? Herre, vi bara ber att du lägger dessa saker på våra hjärtan. Att du får verka i oss, tala till oss. I Jesu namn. Amen.